Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Om jag säger Matti, nu kanske om vi kan vara lite flams här.
Min farbror heter Matti.
Ja, men vad säger du?
Mattisborgen.
Nej, Matti. Vem tänker du på nu om jag säger Matti?
Matti?
Ja.
Nej, jag tänkte på Mattisborgen faktiskt. Det är inte ens en person.
Vad sa Matti? Du?
Min farbror heter Matti.
Jaha, så du har lite finskt påbrå alltså?
Estniskt.
Ja, det är ett estniskt namn också alltså.
Ja, språken är ju ganska lika alltså. Samma nationalsång.
Finns det bara en Matti i Finland? Mm. Nu kommer alla finländare...
Nykänen!
Exakt! Matti Nykänen håller jag på att kolla på nu, en dokumentärserie på TV4.
Var det han som knarkar och söp ihjäl sig nästan? Mm. Ja.
Och det tycker jag lite, det är lite synd. Det är klart att han är ju en sån person som man vill göra en dokumentär om. Men man ägnade bara ett enda avsnitt till att faktiskt prata om hur jävla bra han var i backen som backhoppare.
Ja, men sport är inte intressant. Man vill ha människor hela tiden. Ja. Svett jag, och motion.
Men, ja, men jag gillar också att få den här gåshuden när man ändå går in på liksom hur överlägsen han var och vad han gjorde för att bli så bra och vad konkurrenter och sådär säger om honom. Det tyckte jag var lite för lite faktiskt.
Härligt, välkomna till ett nytt avsnitt av Sportklubben. Vi spelar in på en onsdag denna gång och vi ber om ursäkt till alla ni som har undrat vart tusan är podden någonstans. Vi fick inte ihop det tidigare helt enkelt.
Vi fastnade i backhoppning istället.
Ja, precis. Det hade varit bättre faktiskt.
Man i en backe förresten? Det undrar jag så.
Ja, det kan gå fort ut för det, i alla fall. Det kan vi konstatera på många sätt.
Ja, som ni hör så är vi alla tre på plats i alla fall denna onsdags förmiddag. Leif Granlind, Marcus Langbrandt och mig då, Andreas Hansson och jag. Ja, det är ju mest mitt fel. Jag har varit på lite på annat håll helt enkelt. Så vi valde att göra så här istället. Spela in podd och släppa det samma dag. Så det här kommer ut så fort som vi är klara i princip. Och tanken är att vi ska sitta och prata om det senaste kring SSK som vi alltid gör i den här podden. Förutom att titta på backhoppning, vad har du reflekterat över, Leif, den senaste tiden?
Menar du generellt nu i mitt liv eller SSK, eller får man prata lite personligt?
Ja, för det var ju, du får välja.
Jag hade en tuff natt i Nordamerika nämligen. Så att,
ja, det är ditt Islanders som inte räcker till mot Hurricanes.
Och nu var det, precis. Islanders var ju, tappade 3-0 ledning där. Det var ju fullständigt bedrövligt. Sen smyghåller jag lite grann på Vancouver också, som följer mot Nashville här hemma. De hade ju Dismiss i målet där. Jag vet inte varför han stod och inte Thatcher Demko, men Filip Forsberg gjorde ett fint mål där. Och sen torska Mets sin tredje raka match. Så att det är sånt man får vakna upp med ibland.
Har du något amerikanskt uttryck för det här? När ens tre favoritlag förlorar samtidigt?
Det borde
en liten passning också det kanske. Borde, kanske ska dra ner
losing
på antalet
streak favorit- är i alla fall när man torskar tre match. Liksom, då har du 3-game losing streak då. Det är de inne på nu.
Grumland hat-trick.
Ja, kanske ska dra ner på antalet favoritlag.
Ja, men jag tycker livet blir rikare också. Man har lite så här lag som man gillar. Man behöver inte bara ha ett enda lag som man liksom die and hard och liksom bara lever med. Utan
nej, det är man det man får känsla för helt enkelt.
Älskar det eller älskar inre, vad man ska säga. Liksom på lag. Jag gillar det.
Lyssnar din fru på den här podden också? Eller?
Ja, men när det gäller lag alltså. När det gäller lag. Det är lite...
Nej, förlåt. Marcus då, hur är läget?
Jag märker att det redan har spårat ur här. Jag var på väg mot något konstigt utlägg jag med, men jag har i alla fall varit och sett hockeyspelare i Södertälje här de sista dagarna.
Mm, just det, du var på den första försäsongsträningen kan man säga, va?
Precis, och det var ju både Niklas var ju där och höll lite så att säga. Och det är väl fortfarande Grossmans program som gäller lite grann. Det är han som har lagt upp det här. Bergfors är ganska ny signerad så att säga.
Mm.
Men snart så tänker väl, antar jag, Gråsman går på semester, för han har ju kört i ett, känns det som, sedan förra sommaren. Både fys och is och allt möjligt, så det är väl den först avlastningen, och sen när issäsongen börjar i augusti, då är väl Bergfors herre på täppa, antar jag. Det är ju gymmet i alla fall.
Kan du inte dra läget, alltså upplägget, för de är lediga hela juli såg jag, med eget schema så att säga.
Mm,
dra lite läget hur försäsongen ser ut fram till säsongstart.
Ja, det är väl lite så som det brukar se ut, tänker, med många av de här vinteridrottslagen så att säga, så man tar väl någon break efter att säsongen är slut i regel. Sen återsamlas man, som SSK då gjorde i måndags här, och kör på. Det kommer väl vara både inne och ute. Nu var det ingen snö i måndags i och för sig, men annars hade de väl fått dra på sig understället om de skulle ut. Bergfors, han uteslöt ju inte att Ragnhildsborgsbacken kommer dyka upp programmet så småningom. Men rent träningsmässigt, om man tittar på schema och så ösar de väl på fram till att de har sin lilla avslutning i skogen runt eller strax efter midsommar, och sen är det väl fritt, eller man får ett personligt schema som man ska hålla sig till träningsmässigt i juli, och sen är det ju då ispremiär i början av augusti, när laget brukar väl ha haft skridskor på sig vid något tillfälle innan, så att de inte går rakt ut på ispremiären och gör en tumba.
Men det var ingen raketforskning, eller vad sa han Bergfors?
Han tyckte väl det. Det kändes som att han inte håsade sin egen kompetens och hela det här med fysträning. För det går ju trender i det med, som i allt egentligen, att det man tränade på ett sätt för 10, 15, 20 år sedan och ännu mer annorlunda ännu längre tillbaka, att man kanske mera tränade brett. Nu är det väl mera inne att man tränar mera likt hockeybyten, om man säger så. Att det är så länge man håller på, att man springer väl sällan längre sträcker hellre än 800 meter, vad ska man tänka sig.
Mm.
Men nej, för honom är det säkert jätteenkelt, för han har ju alltid levt med det där, och känns ju som att det är en fysträningsälskare också. Det var han även som spelare, så inte bara att han står och njuter av att se andra plågas som nu då.
Mm, okej. Okay. Det var annars något som man hörde från när han spelade i Djurgården sista åren, att även om han inte levererade jättemycket poäng, så var han fortfarande en av de absolut bäst tränade och alltid var kvar. Ja, han var kvar länge på isen i och för sig och körde ispassen. Det kanske inte säger något om hur tränad man är, men han verkar ha värdesatt de bitarna av att vara professionell hockeyspelare i alla fall.
Mm, nej, men det har jag fått till mig av djurgårdare med som jag pratade med sen Bergfors blev klar fystränare för SSK. Men då som, men självklart, det är ju han som ska vara där liksom. För att han hade ju alltid bäst resultat på tester och sånt. Mm,
just det.
Hur upplever du spelarna nu då efter det här fiaskot till slutspelet? Man är tillbaka och kör barmarken då, det är väl det man börjar med nu va? Hur såg de ut? Var de taggade, revanschugna?
Jag tror de nog var rätt sugna på att dra igång. Nu har det ju gått ett tag sedan sista matchen de spelar så att säga. Fokuserade på uppgiften. De kändes väl hyggligt uppsluppna. Drev lite med varandra när de skulle bära sina vikter genom korridoren och allting sånt. Så. Hygglig nivå tycker jag.
Mm.
Annars är det väl ett lagbygge som pågår och som vi löpande försöker få veta mer om. Förra veckan så var det ju en nyhet i alla fall som blev officiellt klar, och det är ju att Mika Pitkin ändå stannar kvar i SSK och fortsätter ett år till, och naturligtvis spännande, glädjande nyhet såklart. Man har ju, det har vi pratat om tidigare, det är spännande att se vad han kan göra under en hel säsong. Gjorde ju alltså 10 poäng på 10 matcher här i SSK med grundserie och slutspel inräknat. Och han ska spela ytterforward från start, säger de ju också här, och inte center. Har vi några tankar om det, eller om den här kontraktsförlängningen, eller
det är väl så som man tänker att Pitkinen är kanske för offensiv för att vara center i SSK, i alla fall så som man har balanserat sina kedjor i modern tid i alla fall. Det är när man har testat Nu tycker jag Pitkin var bra med som center i och för sig, men att det blir en annan balans. Så jag vill nog egentligen också se honom som vinge egentligen på det sättet. Men ja, och man kan ju inte bara gå efter vad spelarna vill, vad de tycker är bäst, utan man måste ju se det som en helhet för laget.
Mm. Nej, men visst, jag är ute och cyklar ibland, men här känner jag kanske att jag var lite rätt ute med att man la nog lite krud för att få klart det här så tidigt som möjligt för att skicka en signal till fansen. Det var jag inne på i förra podden. Och nu blev det så att man kunde offentliggöra den här påskriften då. Och också intressant som du säger att man uttalar sig så kraftigt då att man ska gå med honom som ytterforward. Det tror jag också är viktigt så att han känner sig liksom trygg med det och att alla andra i laget och fansen och allting sånt där vet man kan förvänta sig. För jag tror ändå, även om han, som du säger, han var inte dålig som center, men han, när han kom in och var ute i forward så var han en ren artist stundtals.
Mm. Ja, men absolut. Och som vi varit inne på, det är ju naturligtvis viktigt att säkra upp honom om det nu är konkurrenter också som rycker i honom, att man ändå lyckas få en sån spelare att stanna naturligtvis och inte tycka att det verkar bättre i någon annan klubb som satsar uppåt. Så ja, på så sätt var det naturligtvis viktigt också.
Mm.
Men bra att få klart en av de här spetsvärvningarna eller att lyckas lösa en av de här främsta luckorna i truppen vad gäller produktionen framåt. Och hur många poäng tror ni att han kan göra nästa säsong, Mika Pitkinen? Har ni funderat på det?
Jag sticker ut taken och säger 50 poäng.
Det beror ju på omgivningen naturligtvis också såklart. Nu vet vi ju kanske inte vilka han får spela med. Eller kan man tänka sig att han kan spela med Dyk eller Blomström? Det vet inte. Men det hänger ju på det också naturligtvis att han hittar kemi med någon.
Mm. Men är han som han är när han kom in under hela säsongen? Jag menar, vi pratar med spelare som kommer från finska högsta ligan här. Och jag menar, han gjorde en poäng per match när han var här. Jag ser ingen anledning till varför han inte skulle kunna göra det över en hel säsong.
Men även Stelio Matteos gjorde en poäng per match under liknande tidsperiod, typ 8-9 matcher. Så man vet ju inte om det går att hålla i det en hel säsong. Men du tror att han kan hålla i det en hel säsong?
Ja, det tror jag. Om han är skadefri alltså. Det är så man måste spekulera i så fall. Men det tror jag, absolut.
Jag tror att först och främst är en hierarkisk fråga. Vilka blir kvar? Blir Videll kvar? Kommer det hända någonting med... Ja, jag tänker att det förmodligen finns någonting kvar lite överraskande som kommer hända med befintlig trupp. Att vi kanske kommer förlora någon forward trots allt här SSK. Utan att säkert hänga ut något. Men anta att... Säg att Videll inte blir kvar. Då kommer ju Pitkinen få en sån topproll att han ska förväntas göra minst ett poäng per match. Och kapaciteten har han, men får han även utrymme i istid? Det är en senare fråga.
Men nu är det ju flera luckor kvar naturligtvis, men just nu favorit till att vinna poängligan nästa säsong, den interna. Mika Pitkinen.
Ja, absolut. Mm. Och jag menar, skulle vi där bli kvar också, det är väl bara bra. Det är väl bara bra för laget. Och jag menar, Marcus Eriksson, vad landade han på till slut? 58, va?
Ja.
Det kan nog stämma.
57-58 blev jag lite osäker, men varför skulle inte Mika Pitkinen kunna göra 50 poäng? Jag står fast i det.
Ja, men det är väl inte omöjligt. Vi får se vad det blir för omgivning. Apropå Videll så vet vi väl inte så jättemycket mer om situationen där. Eller inte jag i alla fall. Det är ganska tyst om det. För jag har ju sökt honom och inte fått tag på honom här efter säsongen. Så vi vet inte så mycket egentligen. Vi har inte hört så mycket från något håll att det skulle vara klart, va?
Nej.
Med någonting.
Nej, och då är frågan, talar det då för att han blir kvar en sån här... Känns, ja, nu spekulerar jag, men skulle man inte då, om han skulle vara klar för Östersund, skulle inte de då ha gått ut med det att man gör, att man vill liksom visa, som du var inne på Andreas, att man vill gå ut med en sån värvning tidigt. Jag tror nog att det här att det drar ut på tiden, att det ändå talar för SSK här.
Ja, men det tror jag med. Inne på samma spår som du, det här med Östersund. Östersund var tidigt klara med sin säsong. SSK var tidigt klara med sin säsong. Så det var inte någon man trampade på tårna om man skulle ha presenterat den värvningen. Liksom. Även om kontrakt nu gäller i regeln 1 maj. Så nej, jag tror ju också att Östersund hade förmodligen basunerat ut att ja, Vidal ska köra här.
Ja, det är klart, det vill man ju, ett sånt besked vill man ju komma ut med så fort som möjligt såklart, för att det blir en massa kringeffekter kring det. Svårt att veta egentligen. Det kan ju bara gå en dag här så är det ute någonting om det, men det är ju ett sånt stort beslut så att det borde ju inte vara någonting som Vidal och hans familj funderar på fortfarande, kan man tycka, hur de ska göra, utan det borde ändå finnas ett beslut där taget, kan man tycka.
Det tror jag nog.
Så ja, och signalerna vi har fått tidigare är att man inte egentligen förväntar sig så mycket i SSK från att, alltså att han ska vara kvar, utan att man tror väl inte att, eller jag vet inte, man räknar ju inte med någonting, om man säger så då, om man vänder på det, att man
vill väl visa att man inte står och faller med honom på det sättet heller, så att det kan bli en ja, någon huggsexa eller budgivning där lönen kan trissas upp. Nu lät det väl som i andra medier som att SSKs bud var någorlunda på samma nivå som det kontrakt som Vidal haft innan.
Mm. Jo, alltså min bild är att det inte har varit pengarna egentligen som det har handlat om från början överhuvudtaget, utan att det har varit mer frågan om vad han ska göra och vad hans familj ska göra. Och just därför så är det väl från SSKs sida också så att de har gjort det de kan, så att säga.
Mm.
Och nu bara väntar på hans beslut. Det är svårt att kanske argumentera ytterligare, eller vad ska de göra? Slänga in mer pengar för att hans familj ska bestämma sig för att inte flytta. Det hänger knappast på 10 000, 20 000 mer i månaden om man ska välja att flytta till Jämtland eller inte. Nej, vi får väl se. Men det är i alla fall läget där. Vi fick ett målvaktsrykte också här. Vi har vetat att det har varit ett finländskt spår i målvaktsjakten. Och ja, i alla fall mina blickar har riktats mycket mot den finska ligan. Men det finns ju finska målvakter i andra ligor, till exempel i Frölunda. Frans Toima är ju en väldigt intressant målvakt som tydligen finns på SSKs lista.
Och det har jag fått till mig också att så ska vara fallet, ja.
Ja, och ja, fler klubbar inblandade naturligtvis där och vill ha den spelaren, men vad tänker ni om det? Det skulle väl vara en rejäl uppgradering på målvaktssidan om man löser en sån spelare, va?
Det tänker jag nog. Han har ju spelat både Skellefteå och Frölunda som är rätt så bra lag. Nu har ju Lasse Johansson varit lite svår att peta i Frölunda i år med all rätt. Och det, fast det är inga dåliga siffror som Toima har visat upp när han har spelat heller. Men frågan är ju, är han redo redan nu att gå ner en serietillhörighet? Det är väl det som jag inte är så säker på.
Mm. Nej, det är ju motivationen såklart. Det är ju A och O verkligen för en sån spelare som har varit med i OS-trupp och gjort landskamper och spelat på väldigt hög nivå under många år. Så vad lockar honom att komma till Allsvenskan? Det är ju inte att få den fetaste pengarchecken kanske.
Nej,
men då är väl får SSK försöka sälja in det man har då. Alltså att man har en bra målvaktskultur just nu. Man har säkert ett koncept om att man vill sälja in det här, att man vill gå upp till SHL, att man, om man då vill vara med på den resan. Han kommer bli uttalad första målvakt, han kommer stå och hålla i en partner matcherna. Det här finländska spåret, han får ju liksom finska lagkamrater, det har han säkert inte saknat någon annanstans heller, men jag tror att de här mjukare värdena, att man får sälja in det helt enkelt från SSKs sida.
Ja, att han blir ju en stor stjärna i ett satsande lag. Ja. Han kanske, de senaste åren så har han väl varit en backup mest, eller hur? Jag ser att du är inne och sneglar lite på hans profil här på Elitprospekt.
Jag bara kolla vad exakt vad det var för siffror, men det var ju, han gjorde 4 seriematcher för Skellefteå, han gjorde 10 seriematcher för Frölunda, men
han kom ju in sent där på säsongen när de gjorde sig av med Fredrik Dickhoff.
Då hade han ju varit i Jokerit fram tills dess, så att säga. Och jag tittar väl egentligen på storlek också, vad man vill ha för size på sina målvakter. Oliver Håkansson, det är ingen bjässe. Inte Frans Toima heller. Så det är frågan, vad vill man ha? Hur ska man komplettera Håkansson som väl kommer få ha ett se- och lära år, antar jag.
Mm. Ja, det blir ju två. Man kan ju se det så i och för sig när jag bara tänker på det spontant nu, så har man Håkansson och att han ska stå på tillväxt, han har skrivit på 2-årskontrakt, då vill man ju kanske ha en målvakt som man kan se och lära lite av som är någorlunda i samma stil.
Mm.
Och de två är ju ungefär i samma storlek.
Ja.
Jag kan dem, för jag vet ju mer om Håkansson egentligen än om Tormas målvaktsstil så, men är de i samma storlek så kanske det finns lite att lära av Håkansson där i alla fall. Och det är ju perfekt att ta in en sån målvakt som är rutinerad och som kan vara lite ja, ett föredöme för en yngre målvakt såklart. Så vill man ju ofta ha det.
Ja, en målvakt vill ju alltid, man vill ju stå som målvakt, och det där, och SSK har en fördel gentemot andra klubbar i den här ligan, om man ska tänka sig att han ska ta klivet ner. Det är att SSK är i den här storklubben, och att komma hit och vara en stjärna ger ju någonting liksom. Så jag tror inte att det är helt omöjligt att man löser honom, och det är där SSK måste snegla. Det är mot andra målvakter i SHL. Eller de som kanske har varvat eller sådär. Liksom, att hitta liksom en första målvakt, liksom en Lasse Johansson, det går ju liksom inte för SSK. Utan det är det här spåret man måste gå på.
Mm. Nej, men det vet ju egentligen inte. Det hänger ju på varför han står, hur man vill själv, och om det lockar honom att ja, vara med i ett satsande lag som är på väg uppåt, och att ja, allt vad det innebär, och att även vara då den här stjärnan. Ja, det är väl det som lockar honom i så fall, om det här är intressant. Även Västerås har ju nämnts som en intressant klubb, och även de skulle ju uppgradera sin målvaktssida rejält. Det skulle väl de flesta lag i Allsvenskan göra med en sån värvning såklart. Men ett intressant namn, och intressant ändå med tanke på vilka namn i övrigt som det har spekulerats kring, så är det ju, tycker jag, ett namn som är verkligen högt upp på den listan, och alltså skulle ge en rejäl, ja, en rejäl uppgradering, och jag tror att det också är liksom ett tecken på att man ändå vill säkra upp den här målvaktssidan riktigt ordentligt jämfört med förra säsongen, när det ändå var lite så där halv svaj trots allt. Och det var det ju, det har de ju ändå erkänt, även om de inte vill säga att det var så dåligt som många andra tyckte. Och de ville ju backa sina målvakter också hela tiden, vilket var förståeligt. Men det är klart att man kanske har känt där att det är en väldigt viktig post att ha och säkra upp ifall man ska ta steget upp.
Ja, så att han skriver ett år då med SSK och gör en kanonsäsong. Då är han liksom tillbaka igen lite grann och kan börja titta på SHL och kanske få en anbud därifrån. Så att och man gör det som Pitkinen gör, att man tar ett år i Hockeyallsvenskan för att få fart på grejerna igen.
Men också att man är 32, ska fylla 33 eller någonting sånt. Alltså att man i den delen av karriären, så ja, det kanske lockar mer den sportsliga utmaningen på något sätt än att bara tjäna de största pengarna.
Jag tror inte han vill sitta på bänken ett år till i alla fall.
Nej, precis. Alltså, nej, exakt. Det kanske är någonting sånt som lockar, att få vara den här uttalade ettan, men fortfarande i ett relativt stort lag eller ett topplag i en bra liga.
Ja, och sen blir det inte kaffepengar han blir betald heller, utan han kommer ju få liksom en marknadsmässig lön.
Det lär han ju få, absolut. Det borde bli en av de bättre betalda i laget om man tar en sån spelare.
Mm. Vad finns det annars han skulle kunna gå till på SHL-nivå och så att säga, och vara första målvakt? Har vi rakt upp och ner någonting i huvudet där? Skulle Brynäs kunna vara aktuellt? För de tänker jag väl ska spetsa till sin sida nu när de gick upp.
Ja, oj, håller på väldigt ut kaffe. Jag håller upp så här vattnet. Ja, det är bra fråga egentligen. Det är ju möjligtvis Brynäs, absolut. Det skulle väl kunna vara om det är intressant nog. Men de behöver ju två nya målvakter i Brynäs. Mm. Så att en av de två, ja, kanske. Jag såg något rykte om Oscar Dansk här som varit i farmaligorna i Nordamerika ett tag. Så det är även där liksom någon som kanske är något yngre och ta någon som är mer rutinerad och bredvid om man tycker att det är tillräckligt bra. Osäker på rak arm nu hur det ser ut överallt. Jag tror väl Leksand har väl sitt, Linköping har ju sin, Högberg, Luleå har ju sin, Malmö har ju löst sina. Modo har ju Lehtinen som, ja, visst, han behöver en backup, men kanske inte någon så meriterad trots allt. Så att,
nej, han går väl inte in i ett semifinallag Toima heller.
Nej.
Med tanke på att han är ju ratad av Frölunda, ratad av Skellefteå. Så att det är ju på hyllan under halvan SHL.
Ja, nej, men de flesta lag har ju sina målvakter. I Allsvenskan så är det ju egentligen bara Södertälje och Västerås som behöver målvakter. Som sagt, Oskarshamn har löst sina, Björklöven har sina, AIK har klart med sina. Så att, och även Karlskoga verkar ju lösa Lars Volden. Så att, ja, det
är... Ja, SSK borde ju locka mer än Västerås i alla fall, med tanke på Västerås-säsongen, att de gör en storstädning där. Och det är väl en chansning att gå dit, kan jag tänka, i den bemärkelsen.
Mm. Man borde
samtidigt
ju ligga
gick det ju rätt så bra när SSK storstädade också för två säsonger sedan. Men ja, nej, Västerås har ju haft sin uttalade målsättning liksom, som inte gick. Så vad har man för förtroende nu ute i branschen på det sättet?
Mm. Ja, det finns nog fler, men det jag tycker ändå det sätter ribban lite grann för vart SSK vill, eller att man vill ha ett väldigt bra namn på den posten. Annars så trodde jag nog att man hade lite mindre meriterat i sin på sin önskelista faktiskt, som var mer realistiskt att värva till målvaktssidan. Men ja, kan man få ett så här starkt namn så är det jättebra såklart. Och jag menar, vi såg ändå, AIK plockade ju Antoine Bibot här till exempel till den här säsongen. Naturligtvis inte en billig målvakt, men det var ändå en NHL-meriterad målvakt, och ja, det är inte omöjligt att locka hit dem trots allt så att säga. Så att, varför ska man gå på någonting som är mer orutinerat egentligen? Det kanske är läge att faktiskt lägga ordentligt med pengar på sin första målvakt.
Ja, men det har jag varit inne på också. Att man, var lägger man krutet? Du har en backsida, stabil, behöver inte lägga någon krut på. Vad är nästa steg då? Då är ju målvaktspositionen. Mm. Forwards, jag menar, det finns ju fortfarande kvar liksom anfallare i laget. Jag menar, första målvakt är ju AO. Lägg krutet där.
Mm. Och när man då har den här backsidan som man har, och som vi har varit inne på tidigare, att man kanske hoppas slippa värva en ny toppback och lägga pengarna på annat. Att då, ja, med de trygga centrarna som man har och som man kommer ha kvar, så ja, då är en ny målvakt som är väldigt pålitlig och rutinerad. Det kan ju lyfta laget jättemycket.
Ja, visst.
Så, intressant. Vi får se var det landar och se om vi kan få fram fler intressanta namn som finns på SSKs målvaktslista. Eller på andra positioner. Men det är ju i alla fall forwards som ska in. Förste center undrar man ju lite över. Jag hörde i Hockey News podd så pratade de om Emil Molin. Det är ju ett namn som har nämnts lite grann i förbifarten. Att Emil Molin som varit i Finland skulle vara aktuell för någon toppklubb i Hockeyallsvenskan. Känns inte allt för långsökt kanske till SSK, men ja, det är kanske någonting på den nivån skulle man kunna tänka sig. Framförallt det här finska spåret verkar de ju vara väldigt inne på.
Lundin, Albin, kan vi skriva av, va?
Går till Luleå.
Mm. Så då får man titta på en annan spelare där.
Nej, man får börja banta ner de där listorna nu lite grann, och jag har hållit på med annat här, så jag har inte gjort det personligen i alla fall senaste tiden, men får se vad som blir över. Det borde inte vara någon uppsjö av namn egentligen. Man borde kunna göra en ganska konkret lista med relevanta namn.
Allt efter att SHL-klubbar blir utslagna ur slutspelet och börjar presentera sina namn, så tunnas ju listorna ut. Mm. Så att säga.
Så är det.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman, det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen, jag är hemma nu. Puss, puss.
För att repetera detta meddelande, tryck...
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Annars här på förmiddagen innan jag kom hit och skulle sitta här med er och podda, så träffade jag Robban Andersson, SSKs klubbdirektör. En intervju som jag har tänkt att göra väldigt länge som inte har blivit av olika anledningar, och fick sitta med honom en lång stund här och var ju framförallt nyfiken på att få lite mer om läget i klubben, lite om det ekonomiska, lite om ja, säsongen som har gått och framtiden ur hans perspektiv då, som klubbdirektör eller vd kan man ju se det som att hans post innebär. Och den intervjun kommer ju komma ut här i veckan, så att ni får väl läsa den, men jag kan väl bara dra lite korta drag från den. Jag var ju intresserad av just det ekonomiska. Det verkar ju som att SSK kommer ligga på ungefär samma omsättning som de har gjort, runt så här 66-67 miljoner, vilket är ju det högsta de har varit på i Allsvenskan tidigare, så att det är ju en rätt bra nivå, men de har samtidigt inte ökat omsättningen så jättemycket. De kommer att ha det kommer vara på håret att de når det egna kapitalet för att få elitlicens faktiskt. Och det är lite, ja, de verkar inte vara oroade över det, och det verkar som att de tror att det kommer lösa sig, men det samtidigt visar en del på hur tajt det har varit och hur tufft det är trots allt för klubbarna. SSK då med sin omsättning, det är ju så, man har ju ett elitlicenskrav på att man ska ha 8% av omsättningen i eget kapital. Så i SSKs fall kommer det landa på ungefär mellan 5 och 6 miljoner, och förra säsongen hade de 3,3. Och då den här säsongen har ju varit en säsong som ekonomiskt sett inte har varit fantastisk, och detta handlar ju till stor del om slutspelet som inte berättar då Robban, att det blev ju inget bra slutspel. De hade ju hoppats på betydligt mer publik och fler matcher i de slutspelsmatcher som de fick.
Nej, baserat på att man ändå hade en dyr trupp i förhållande till vad man haft förut, och sen som sagt det är färre hemmamatcher det här slutspelet till och med än i fjol. Sen har väl publiksiffran i snitt sett över hela säsongen varit högre.
Mm. Ja, precis. Totalt sett så har de ju den bästa publikmässiga säsongen i Allsvenskan någonsin i klubbens historia, men det har ju ändå varit ett minus sett till hur, ja, framförallt slutspelet, där ville man ju håva in mer pengar. Och han berättar också att det är minustecken på att man fick det här ökade terrorhotet, vilket gjorde att de var tvungna att öka mer bevakning, mer visitering. Och den här visiteringen har de varit tvungna att hyra in, vilket har kostat väldigt mycket pengar. Så bara det har kostat ungefär 1 miljon extra som de inte hade tänkt sig inför säsongen. Det har varit ett antal sådana utgifter som de inte hade räknat med helt enkelt. Bland annat SHL-pengarna, ersättningen för spelare som har gått till SHL, den blev inte så hög som de hade trott, för att tydligen så räckte inte den här potten till. SHL tog så många spelare så att de fick börja kapa procentuellt på varje spelare som gick. Så att det är någonting som jag ska kika vidare på. Men hur som helst så blev det också ett minustecken på ungefär 1 miljon, sa Robban. Så ja, att det påverkar ju en klubb på hockeyallsvensk nivå, så påverkar det ju jättemycket.
Då spekulerar, eller så funderar jag lite grann igen då, under corona då så fick man ju, kunde man ju söka bidrag liksom för de här ökade kostnaderna man fick då, samma med det. När det blir ett ökat terrorhot då, kan man tänka sig att staten ska gå in och stötta klubbarna då i de här lägena när de tvingas hyra in personal för att liksom kolla väskor?
Man kan ju tycka det, eller ja, jag vet inte, men det, man kan ju argumentera för det i alla fall. Alltså att en arrangör som i det här fallet får ett ökat krav på sig bara från en dag till en annan att ha en helt annan säkerhetsapparat. Ja, alltså kanske. Tänker du, Marcus?
Ja, jag har inte funderat i de banorna förut, men det är ju ungefär samma grej. Och framförallt, fast då var det mer att uteblivna intäkter snarare än ökade kostnader.
Jag tänkte på det när jag sa det, du har helt rätt där. Men det är ju det jag menar, liksom att man på något vis blir kompenserad för någonting som staten gör faktiskt.
Mm. Nej, egentligen är det lika mycket en yttre påverkan som att staten går in och stöttar i ett sånt läge. Det blir väl en helt annan förstås samhällspåverkan av pandemin och uteblivna intäkter. Alla former av verksamheter påverkades ju. Här är ju arrangemang och konserter och liknande, stora tillställningar. Så det är klart, det är en mindre skara som påverkas, men det slår ju väldigt hårt mot en verksamhet som inte har så mycket intäkter i övrigt. Sådär. Såklart.
Nej, och det blir ju som att de flesta matcherna i serien plötsligt blir högriskmatcher också, med tanke på att man måste. Det är inte bara derbymatchen, utan nu är det alla, eller ja, från det datumet, och säga att det var 10 högriskmatcher egentligen där man behövde ha utökad säkerhet.
Mm. Så någonting om Djurgårdsmatchen, om de förlorade någonting där när de tvingades skicka ut alla i kylan?
Nej, men det vet jag att jag pratade med honom om förut. Mm. Att de valde ju att, eller ja, hur man nu säger, de tyckte ju att de hade rätten att inte behöva kompensera publiken. Och det var ju så de gjorde. Så de förlorade ju egentligen inga pengar på så sätt, annat än ja, möjliga intäkter senare under kvällen då,
förstås. Ja,
precis. Men det kanske inte är tillräckligt mycket för att det ska märkas.
Nej, det tror jag inte. Inte vad jag hört i alla fall. Men nej, det är klart en liten del kanske. Men att betala tillbaka biljetter hade ju varit en jätteminusfaktor såklart. Mm, mm. Men det tyckte de att de hade lagligt sett på fötterna att inte göra. Mm. Och det tror jag att de har tycks ha kommit undan med ganska bra. Jag vet att de har några ARN, Allmänna reklamationsnämnden,
just det,
ärenden som gäller det här. Men på det stora hela så verkar det som att de flesta har accepterat det trots allt.
Nej, och det är ju i sig ett beslut från ARN. Det är ju ingen lag, utan det är bara en rekommendation vad man rekommenderar företag att göra.
Mm.
Men och sen var det väl egentligen inte, här var ju inte SSKs beslut att alla skulle ut, utan det var ju återigen andra omständigheter.
Mm. Precis, det blir nog viktigt i sammanhanget där vem som tar beslutet.
Mm.
Och att det inte är klubben så att säga. Och ja, det var de väldigt noga med att poängtera också då, där och då så att säga, när det hände. Mm.
Ja, nu blir Djurgården kvar här också i Hockeyallsvenskan.
Ja, precis.
Kommer in på det också.
Ja, jag tänkte göra det. Jag skulle bara nämna det också. Någonting som många undrar över är ju spelarbudgeten.
Mm.
Och där har vi ju tidigare genom att Emil Eriksson uttalade sig om det, att det blir en sänkt spelarbudget nästa säsong. Och det blir det ju också. Robban tyckte väl att man kunde ha uttryckt detta med lite vidgade vyer, som man sa. Att man kanske också ska poängtera då att den sportsliga satsningen inte... ja, man tar inte ner ambitionsnivån av att man sänker budgeten, utan han tycker att där ska man kunna, ja, de ska fortfarande ha samma ambitionsnivå, men att man får försöka kapa kostnader på andra, på olika sätt. Och det har ju med det här att göra, just det vi har pratat om, att budgetmässigt så har de haft en tuff säsong. Det har inte blivit så bra som de hade velat, och det är ju ganska logiskt egentligen att det hänger ihop. Att gör man ett sämre ekonomiskt resultat säsongen innan, så måste man ju börja dra åt lite grann till säsongen efter. Sen får man väl se lite hur utfallet blir nästa säsong, och lite som man säger om konjunkturmässigt, att det vänder i samhället, att folk börjar spendera mer, att man kanske går mer på matcher, man kanske, ja, att det blir gynnsamma effekter av det till en klubb som SSK, åtstår väl att se. Men budgetmässigt så kommer man att ligga på ungefär mellan 17 och 18 miljoner, och då låg man på 19 förra säsongen. Så det är ju ingen jätteminskning. Men det, absolut, det är ju en minskning. Det är det ju. Så, och det kan man ju tycka är dåligt såklart. Och att det rimmar illa med att vilja fortsätta satsa uppåt. Och samtidigt så, ja, det hänger ju ihop. Vad ska de göra? De måste ju trots allt, tänker jag i alla fall, tänka på ekonomin. De kan ju inte spendera pengar de inte har.
Nej, gör man det, då hamnar man i det här läget som de andra klubbarna hamnar i, att det blir pannkaka av alltihop. Jag tror att det är klokt att vara sansad här faktiskt.
Nej, jag vet ju inte konjunkturmässigt heller vad de andra klubbarna tänker sig heller med lönebudget på sitt allsvenska lag. Nu finns ju inte Brynäs att slåss med längre, och jag tänker att även om Oskarshamn kanske kommer ner med en liten större pengasäck, så vet jag inte om de har samma kapacitet som dragplåster som de större klubbarna som exempelvis Brynäs har varit.
Nej, det tror jag inte. Det som har rapporterats från Expressen till exempel har ju varit att Oskarshamn ska ligga på runt 16 kanske miljoner, och ja, kommer inte alls ligga på samma nivå som Brynäs, som har varit upp på 30-strecket där någonstans och nosat.
Nej.
Och det är ju få klubbar som kommer vara över 20, om ens någon. Möjligtvis Djurgården tror jag kanske kan, om de nu får ihop det. Det kanske de gör, men det är nog ingen klubb som kommer ligga över 20 nästa säsong. Och att då ligga på runt 18 kanske inte är fyskam ändå.
På något sätt. Men jag tror att Wikegård-faktorn kommer göra att de kommer ligga där runt 20 miljoner i Djurgården.
Jo. De får säkert en skjuts av det hela bara av att han är där. Det har vi pratat om förut. Mm. Men oavsett så kommer nog snittbudgeten att gå ner, om man säger snittet på vad klubbarna lägger i ligan. Men å andra sidan då kunde det ha varit jättebra att då ligga på och gå upp 1 miljon till 20 till exempel. Då hade man ju kanske varit bäst i serien istället. Och det, så kan man ju också tänka.
Man blir av med Brynäs lönerna och så får man in två småländska lag istället som kanske är mer kända för sin sparsamhet.
Mm. Men ja, vad tänker ni om det här? Hur mycket rimmar en sänkt spelarbudget med sportsliga ambitioner så att säga? Är det så att säga att en sänkt spelarbudget också betyder att ja, men då tar man faktiskt ner den sportsliga ambitionen? Eller kan man ha två tankar i huvudet samtidigt, att även om man sänker budgeten med någon miljon så kan man ändå fortsätta satsa på samma sätt?
Ja, när det är det spannet så tycker jag att man kan ha två tankar i huvudet samtidigt. När det diffar på någon mille. Jag tror det är skillnad om man liksom kapar spelarbudget liksom radikalt och liksom känner att, liksom att vi har inte råd och ställa liksom ett slagkraftigt lag på benen. Nej, jag tror att man kan göra så som Robban är inne på här, att man fortfarande kan ha den sportsliga ambitionen att ta sig uppåt med den här spelarbudgeten då, så blir den mildare lägre då.
Man kommer även att inte bara sänka snittlönen kanske, utan man kommer även sänka snittåldern. Man blir ju av med några rutinerade spelare, man blir av med några rutinerade löner, man får in yngre och hungrigt förmodligen på flera positioner, så att jag tror det också kommer bidra, så antal toppspelarna kanske fortfarande kommer ligga kvar på samma lön som innan.
Det kommer de säkert göra, och i några fall så ja, egentligen alla förlängningar som har gjorts så är det ju förbättrade kontrakt såklart.
Det vill man väl gärna ha om man ska skriva på ett nytt.
Jo,
om man
men inte det
är på väg neråt så vill man ju inte acceptera en sänkt lön.
Mm. Nej, såklart. Nej, men det är det också, det vet vi. Eller vet jag i alla fall. Så att, men ja, det, jag tänker att det, precis som du säger också, man kanske kan hitta ja, andra spelare än just de här rutinerade, dyrare spelarna.
Ja, fynd, rena fynd helt enkelt. Det, ja. Och det där får Georgsson vara kreativ. Och det har han ju varit i många fall.
Man får väl avvakta och se. Jag är spänd på att se årsredovisningen när den kommer och kunna jämföra lite med andra lag också och se lite hur det står till på andra håll.
Kopacka, förlåt. Mm. Jag kommer bara på. Ja. Jag hade Kopacka 40 000 i månaden.
Ja, precis.
Det är sånt fynd. Sådana fynd. Går att göra.
Mm. Nej, men absolut. Och det är det man... Ja, vi får väl se.
Hässelvall.
Ja, Hässelvall. Nej, men ja, apropå det. Men, ja, det är ju det är ju ett fynd kanske att hitta i de egna leden. Ja, absolut.
Ja, precis.
Men jag tycker framförallt att visst ska man kunna få ihop ett bra lag även om man sänker spelarbudgeten med 10% eller någonting eller vad det nu kan vara. Men oavsett så tycker jag att det är, man kanske får avvakta och se lite grann vad det är för spelare som kommer in, och sen får man kanske avgöra lite vad man tycker och vad man får ihop. För att även spelarna måste ju trots allt rätta sig efter vad som finns att erbjuda så att säga. Finns det en klubb som har 20 miljoner i budget, ja, då kan man också begära kanske lite mer i lön. Vet man att man inte har det, men om nu SSK signalerar att men vi har faktiskt mindre pengar att röra oss med, då vet också agenter och spelare det, att ska de till SSK så kan de inte få lika mycket pengar som de fick förra säsongen till exempel.
Ja, och sen är det inte alltid en garanti att det laget med högst spelare i budgeten går rakt upp i SHL. Vi fick se det med Brynäs nu, ja. Men det behöver inte vara så från säsong till säsong. Och där ska jag inte tråka ut det, men där finns det jättemånga exempel från Nordamerika med alla de här storklubbarna som har enorma liksom, lönebudgetar, men som misslyckas år efter år. Så att man ska nog ha lite is i magen här.
Men apropå det som du sa, Marcus, där med att ja, Brynäs försvinner ju nu, går upp. Jätteimponerande säsong såklart att klara den pressen och allting, och att ja, gå nästan obesegrat genom slutspelet är ju otroligt imponerande såklart. Djurgården blir kvar och Vimmerby går upp. Och vad får vi för serie nästa säsong då? 24-25. Vad blir det för en hockeyallsvenska tror ni?
Det blir ett tvåmansrace här mellan Södertälje och Djurgården.
Ja, så pass alltså.
Ja, det sticker ut hakan sig nu alltså i april.
Aha. Men de andra då? AIK, Löven, ja... Oskarshamn. Ja,
de kommer vara med såklart, men de två lagen som kommer spela final då är Djurgården och Södertälje.
Låt som du har ett kamikaze-tips ja. Och skicka ut ja. Här på sajten snart.
Men någonting ska det vara lite kul också, lyssna på den här podden och få lite utspel.
Ja. Ja, jag är glad att jag slipper göra kamikaze-tipset, så att du får gärna göra det.
Jag har ju ett kamikaze-tips, det är väl sjätte gången jag drar det, men mitt kamikaze-tips inför någon säsong här var i juni när Oskarshamn då, när jag tippade att Oskarshamn skulle åka ur när, det året de gick upp. Men nu dömer jag ut Oskarshamn igen här.
Det blir bara bättre och bättre, ja.
Och så får vi se om det här går hem då. Mm.
Ja. Nej, jag tror inte heller att Oskarshamn kommer vara något semifinallag i slutspelet sen. Nu är det tag dit, men jag tänker att de är topp 6-lag i alla fall ändå.
Ja, jag vågar nog inte döma ut dem faktiskt. Så där,
om det är att döma ut dem, jag vet inte.
Nej, precis. Men som Leif får säga att det är ett flopplag eller vad man ska säga. Det är...
ja, flopplag, men jag tror inte att de kommer vara som Brynäs för den här säsongen.
Nej, men det tror nog ingen i och för sig. Men blir det inte... Jag tänkte, annars när du sa att det är två lags race, jag tänkte snarare att det blir en bredare kamp om det. Alltså att det öppnar upp för fler. Att det blir... många fler kandidater som ligger på samma nivå. Så alltså jag tänker att det blir mycket jämnare. Det blir inte det här storlaget som HV71 eller Brynäs som är den givna favoriten på förhand, utan att vi får en serie som på förhand känns öppen med 5-6 kandidater som alla kan gå upp. Men det tror inte du, Leif. Vad tror du, Marcus?
Alltså,
jag tänker att det är många lag som kommer ligga ganska lika i budget. Det kommer inte skilja så mycket.
Så kommer det vara såklart. Sen är det ju en fråga om rutin av slutspel som ju kanske SSK har lidit lite av, att man inte lyckades ta ett steg till det här året. Djurgården, de har ju absolut varit där 2 år i rad här. Tidigare har ju Björklöven varit, nu är det ett ordentligt omtag där, tänker jag. Västerås har väl aldrig riktigt knackat på dörren så, men gör ett ännu större omtag. Sen i övrigt, ja, kanske AIK, men sen har jag svårt att på så här stadion, Mora kommer väl förmodligen också vara lika obekväma som de alltid är, och kanske Karlskoga längden med, men inte så som ja. Nej, det är svårt där faktiskt, men det kan väl mycket väl bli 2 skikt i tabellen, tänker jag också. Det är väl ekonomiska frågor och nykomlingsfrågor och sånt som spelar in.
Att det blir en övre och nedre halva, ja. Helt enkelt. Ja.
Men SSK slutar 2 i grundserien den här säsongen. Har misslyckats i 2 raka slutspel. Jag tror på 3:e gången gilt. Djurgården har varit i finalen 2 säsonger i rad. Jag tror på 3:e gången gilt där också. Vikegård-faktorn har jag tjatat om. Tror jag blir viktig.
Kommer ju ha många spelare kvar i Djurgården också, får man ju säga. Och unga spelare som kan utvecklas vidare och så vidare.
Om det inte är några som ska backa vår förening, eller vad det var.
Ja, precis. De stavade lite konstigt där i
banderollen. Kasta sten i glashus efter fotbollsbanderollen i helgen.
Ja, just det.
Gjorde klart med Kimby idag. Eller gjorde klart, det var klart tidigare. Men de offentliggjorde den nya tränaren där.
Från Almtuna, Robert Kimby. Ja. Bra namn såklart.
SSK har ett grundspel. De hade en jättebra grundseriesäsong. Finns ingenting som talar egentligen mot just nu i alla fall, vad jag liksom, att det skulle gå liksom sämre nästa säsong. Allting, det är klart att det handlar om vilka man värvar och så där, hur man får ihop det, men om man liksom ser på grunden i SSK med backsidan där, som är ju grunden i SSK spel liksom, att man börjar med defensiven. Nej, jag tror att de kommer vara med, och att bara de löser den här slutspelsgåtan som de har haft problem med här nu, så kommer de vara med i racet.
Jag är ju personligen ett fan av kontinuitet. Det är ju jävligt osexigt, men jag tror att det är en väldigt viktig faktor i att lyckas, och då har vi ju ett antal klubbar som har kontinuiteten. Djurgården är ju en, även om de får en ny tränare, men Mikael Holmqvist kommer ju vara kvar på bänken, och visst, det är en ny sportchef, men det är ganska mycket samma lika i truppen. Kryger och målvakterna och en del backar och så vidare kommer vara kvar. SSK kommer att tugga på. BIK Skoga med Dennis Hall när de fått första säsongen, och de vände på alltihopa och var ett succélag. Kan se dem stöka till det för många. Mora, samma sak, samma tränare, samma idé. kommer fortsätta tugga på. Det är ju Björklöven då som får en hel del nytt och gör en rejäl omsatsning. Västerås, visserligen samma tränare, men ja, det gick ju inte särskilt bra. Det är väl ja, Oskarshamn också nytt mycket, men samtidigt Oskarshamn är lite som Karlskoga, man kan ju inte räkna bort dem tycker jag, men där blir det nog mycket nytt. Det kan nog bli en tuff omställning så. Jag såg att de hade värvat någon från kanadensiska college-ligan nu, och det lyckas aldrig någonsin i allsvenskan, men de kanske är den första att lyckas då, men det är ungefär som att värva från finska andra ligan, det går aldrig heller. Utom när Mora gör det med Ignatjev då. Men,
ja, men när jag lyssnar på dig så då tycker jag liksom att det här är att, som du säger, kontinuitet. Och sen är det nytt, man gör omtag och det är nytt på andra klubbar och det ska in nytt och bla bla bla. SSK, kör på med sin tränarstab, kör på med sitt grundspel, kör på med sin backsida.
Ja, men det är ju det här, om man lyckas omsätta det till att också vara bra i slutspelet, precis som du säger. Djurgården har ju redan bevisat det, även om de nu har gått B2 år i rad här, men ändå.
Men säg att SSK får Karlskoga igen då i en slutspelserie och tar sig igenom den och vinner 4-1 i en sån serie. För att man har löst den gåtan. Då blir SSK livsfarliga nästa säsong i slutspelet.
Det är ju det enda det kommer handla om nästa säsong. Alltså, så länge de levererar i grundserien så kommer det ju... Ja, alla kommer bara prata om hur ska det här vara bra i slutspelet sen.
Ja, men det måste de hantera och den gåtan måste de lösa.
Mm. Ja. Men jag tänker annars att och ser man till serierna nu så är ju då är Brynäs uppe igen och på något sätt så är ju SHL, ja, Djurgården ska väl vara där uppe sett till varumärke eller vad man nu vill prata om, traditioner, men samtidigt så ser man till de här stora pengastinna klubbarna så är det ju de som är det SHL nu, de är ju de som hör hemma där på något sätt och därför så har jag lite tankar om bara att jag tycker att det kanske är tröttsamt för många att lyssna på, men jag tycker att det är dags nu för SHL faktiskt att utökas. Och det är väl ändå många som tycker så, och det är väl en vägg som man kan stånga sig i blodig år efter år efter år, och det kommer säkert inte hända någonting. Men jag tror på något sätt att, ni får gärna komma in med inspel vad ni tycker om det här, men jag tycker att nästa säsong så kommer ju ett lag åka ur. Det är ju garanti på det från SHL. Och vilket lag det än blir så kommer det vara ett lag som ja, på något sätt kommer att komma ner i allsvenskan och vara en stor klubb. Och kunna använda sina fallskärmspengar, kunna satsa om igen, vara den här givna favoriten på förhand. Och precis som HV och Brynäs har varit. Och just av den anledningen så känns det som att nu är tiden verkligen mogen. Mer mogen än någonsin att utöka SHL och öppna upp för fler klubbar underifrån. Just för att bredda upp den högsta serien. För det finns utrymme för det tycker jag. För nu är det ju det är 14 klubbar som egentligen på pappret skulle kunna gå till slutspel i SHL. Och istället så är det minst en av dem som kommer, eller det är bara en, men det är två som kommer hamna i negativt kval och en kommer åka ur. Och då tycker jag att ja, jag tycker att man skulle kunna öppna upp från allsvenskan nu och ta från underlaget som finns i allsvenskan och bredda upp SHL. Vad tycker ni? Någon som vill hålla med eller säga emot? Ni måste absolut inte hålla med.
Jag funderar väl på antalet matcher som kan spelas mest.
Ja, men så här praktiska, det är väl en sak liksom. Mm. Men just hur många lag, det är klart. En sån faktor får man väl fundera på.
Men däremot absolut så känns det som att man skulle kunna ha till och med 18 lag i SHL. Men ja, jag vet inte hur pusslet ska läggas. Det är ju en senare fråga såklart. Men det känns ju som att om man tittar på fanbase och tradition och kultur så finns det ju gott om sånt även i andra ligan.
Mm.
Ja, jag tänkte nog ta avstamp i det här med de här jävla silvermedaljerna som delas ut till Djurgården efter den allsvenska finalen. Jag tycker där ser man på tondurheten som finns i hockeyallsvenskan, att man tror liksom att det här skulle
Yippie!
Vara liksom att man har liksom ska vara glad för att man nådde så här långt och liksom ja, väl kämpat liksom. Och då ska man dela ut diplomen till de andra slutspelslagen. Grattis SSK till slutspelsplatsen. Lycka till nästa säsong. Nej, utan det här är ett SHL 2 vi har i Hockeyallsvenskan. Det är faktiskt det. Det är alltså 6-7 klubbar som hör hemma i den högsta serien. De ska också vara i SHL. Så jag har ju, mitt allra radikalaste förslag är ju 28 lag. Men det kommer ju aldrig hända. Men 18 lag, absolut. Och att det ska, men framförallt det ska bli lättare att gå upp också från Hockeyallsvenskan i så fall. Två lag upp direkt på något vis. Sen får man ju titta på exakt hur det ska gå till då. Men vi vill ju ha uppflyttning och nedflyttning i Sverige. Och det ska vi ha.
Vinna serien tycker jag, då ska man gå upp.
Ja.
Men just det här med uppflyttningsmekanismen,
andra platsen, ja, visst.
Men just det här med direktuppflyttning och kval och sånt där, det kan vi ta en annan gång. Men jag bara tänker liksom rent numerärt, alltså hur om svensk hockey är mogen för att ha fler lag i högsta serien.
Ja, eller det är klart. Det är bara för... de här Färjestad, det är bara de klubbarna som vill ha så få lag som möjligt. Håkan Lob, han vill minska SHL till mig.
Ja, men det finns ligan. Ju de som kan tycka det också, just för att då skulle ju allsvenskan bli mycket mer attraktiv på sätt och vis.
Ja, men den är ju redan attraktiv. Den är jätteattraktiv redan som den är. Men det är ju inget roligt för de här supportrarna att hela tiden liksom titta uppåt på storebror. Nej, det måste hända någonting här. Vi kan inte ha det så här. Alltså, Södertälje, Djurgården får silvermedaljer. De har kämpat liksom och ligger utslagna liksom. Ja, nu blev det ju 4 raka matcher, men ni förstår vad jag menar. Alltså, jag trodde att det skulle bli en hårdare serie, en tuffare serie här. Det är bara att lyfta på hatten.
Men det var ju samma med Modo förra säsongen. Ja. Då var det ju bäst av 7. Eller det gick ju till 7.
Ja, det är bara att lyfta på hatten till Brynäs här. Att de städade av där i 4 raka. Det trodde inte jag. Men, nej.
Nej, men jag kan ju tycka att eftersom SHL, det är så mycket pengar i SHL nu. Att jag tycker att de pengarna måste fördelas också på fler klubbar. Det är fler som borde få ta del av de pengarna. Och eftersom de inte kommer fördelas på något annat sätt genom att TV-avtalen skrivs om. Inte nu i alla fall. 2026 ska de ju göra det. Men vi får se vad som händer då. Det lär inte bli mer pengar.
Och sen de här horribla avtalen med att spelare kan gå till SHL liksom innan 27.
Men sånt blir ju, det är ju också en annan fråga på något sätt. Men jag bara tänker att just eftersom alltså med 18 lag till exempel, ja, varför inte 18 lag? Det är en ganska drastisk förändring, men jag kan köpa det. Ja, jag menar med att de pengarna kan fördelas då på fler klubbar, vilket också gör att då skulle det öppnas upp lag från Hockeyettan skulle få ta plats i Allsvenskan och ta del av de pengarna. Även om de pengarna inte är så stora, så skulle det vara en ganska stor skillnad för många av de klubbarna som är i Hockeyettan nu.
Skulle Hudiksvall äntligen få gå upp då?
Ja, men till exempel. Och vad skulle de kunna göra med licenspengar på 6 miljoner i alla fall? Alltså det är ändå någonting som är bättre än vad de har idag. Och då får fler klubbar underifrån också ta del av de pengarna. För där Hockeyettan verkar ju inte förstå att de ska banta ner sig för att ge sig själva möjligheten att få in mer tv-pengar och göra den serien mer attraktiv. Utan det tycker jag är ganska uppenbart att banta ner det från 40 till 20, så har ni en nord-sydliga med mer konkreta förutsättningar och konkreta möjligheter att sälja in det. Men det fattar de ju inte. Så att då kanske man behöver utöka, ja, det blir ju en utökning av Hockeyallsvenskan också då naturligtvis, så att man lyfter upp fler klubbar underifrån och får upp, ja, det kan ju vara vilka som helst naturligtvis, men de som är på väg upp, det är ju de här stora, Karlskrona, Troja, Hudiksvall som har ett stort intresse, Halmstad ett stort intresse, Väsby som ändå har någon slags satsning och så vidare.
Mm. Jag håller med dig. Jag hör vad du säger, men jag tycker ändå att det handlar om storklubbarna. Det är där de flesta supporterna finns. Jag skulle vilja se titta siffrorna på vilka som kollar på mest, alltså Skellefteå, Rögle eller Djurgården Brynäs i de två olika finalerna. Mm. Vilket är mest nationella intresset? Var ligger det någonstans? Mm.
Men på vilket sätt det håller de flesta med om. Men hur använder du det till argument för att utöka ligorna, menar du? Alltså att de lagen här hemma är högsta serien då?
Ja, därför att man ska bry sig om de som, där det berörs mest, alltså det, och berörs flest. Och det är ju de här Djurgården, Brynäs, Södertälje, Björklöven. Alltså de här lagen som har supportrar inte bara i sin egen stad, utan det finns utspritt över hela landet.
Så det du menar är att underlaget finns för att utöka serien helt enkelt?
Ja.
Ja.
Mm. En annan form av elitlicens. Att det ska röna intresse.
Mm. Jaha. Ja, annars åker du någonting? Eller? Måste ha titta siffror annars. Så,
ja, precis. Svensktoppen. Ring in och rösta på din favorit.
Mm. Ja, men det är ju ett vårtecken att vi pratar om såna här saker, men det blir också naturligt att göra det efter säsong. Och jag vet ju att man tittar på det nu. Det berättade Robban också för övrigt i intervjun, att de tittar på att förändra damserierna nu för att öka det sportsliga sportsliga utmaningen för de större klubbarna som verkligen vill satsa uppåt och så vidare.
Framförallt så Södertälje då, tänker jag, som pinsamt fram till en bit in i januari. Och sen plötsligt börjar det bli lite motstånd. Då blir det motstånd på riktigt.
Ja, precis. Ja, men det är väl lite så för SSK ett antal att det blir, man vinner matcher med 8-0 fram till nyår. Och sen så ja, är det väldigt få matcher som är någonting att, som faktiskt är spännande, så att säga. Ja, men det är en annan fråga. Hur som helst, det var mina tankar och ni var ju tydliga med På spåret också här, så att det är ingen som vill att SHL ska vara som det är idag. Det,
nej, det är bara... Hela seriesystemet måste ändras radikalt.
Men det ska ju fortfarande vara uppflyttning. Alltså, visst, sen kan man ju diskutera om det ska vara direkt uppflyttning till exempel, om man ska ha det här kvalsystemet som vi har eller vad man ska ha. Men,
kvalserien har varit succé igen nu då, till Hockeyallsvenskan.
Det är horribelt, kvalserien. Jag fattar inte varför alla älskar kvalserien. Eller så många gör det.
Det var ett jävla snackis i alla fall under nu.
Ja, men det, är ju, det blir ju andra lag som inte har där att göra som är med och påverkar. Ja, fastän de inte har något att spela
som
för.
Ja, det är ju det som har varit en av farhågorna. Att de lag som inte har någonting att spela för har inte liksom kunnat bjuda upp på motstånd i slutomgångarna. Men nu var det väl något lag här som vann någon match här som var helt avsågade. Och satte käppar i hjulet för något av lagen här, va?
Jo, det var Väsby vann ju mot Kristianstad, men det var ju också, det var ju lag som tog ut målvakten för att de var tvungna att göra det och så vidare. Alltså det blir ju andra matcher som påverkar, som det är lag som påverkar som egentligen är borta sportsligt.
Ja, men så är det ju alltid.
Så är det inte i ett slutspel. I ett slutspel så är det ju vinna eller försvinna bara. Mm. Och de lagen som åker ur, de är klara bara.
Nej, det är för mycket sport i idrotten alltså.
Ja, men bra. Där kanske vi har... Du gillar kvalserien alltså, Leif?
Gillar. Alltså jag vill ha... Jag skulle kunna tänka mig en kvalserie om, som Marcus är inne på, att serievinnaren går upp direkt och sen skapar man en kvalserie 2-7.
Det är för krångligt. Det blir för krångligt att sälja in. Du ska ha slutspelet bara rätt av, och slutliga vinnaren går upp eller hur man nu gör. Men
sen tycker jag mycket man kan ha
två lag går upp ändå.
När det är SM-guld, när det liksom är någonting man spelar, någon titel man spelar om. En kvalserie, hockey, det är ett kval när man ska ta sig uppåt.
Ja, men det är ju ändå ett ganska stort
slutspel
pris.
Liksom. Ja, jag vet inte. Jag är inte helt hundra på att det är helt rätt modell faktiskt.
Nej, jag hatar kvalserien faktiskt.
Det är därför man delar ut silvermedaljer också. Liksom. För att man
jag skiter i silvermedaljerna.
Ja, de är bedrövligt att man gör
jo,
det.
Jo, jag håller med. Men det är ju, ja, det är väl en parentes i sammanhanget.
Det är för att Hockeyallsvenskan vill ju sälja in sig som någon sån här cool liga. Liksom. Det är gärdsgården när man ska upp i SHL. Och där ska de finaste och största klubbarna finnas. De som berör flest människor ska finnas i den högsta ligan.
Ja, de ska inte dela ut några medaljer överhuvudtaget faktiskt. De kan dela ut pokalen om de vill. Men de här medaljerna vet jag inte vad de är till för faktiskt.
Jag vet inte ens om det ska delas ut en pokal faktiskt.
Nej,
om det ska,
nej, kanske inte. Men du blir ju mästare i ligan, så visst, fine. Men,
ja,
du,
men vem bryr sig? Alltså det
som det handlar om är att du går upp.
Ja.
Och jag tycker att det är klockrent att avgöra det med ett slutspel. Det är det bästa sättet tycker jag. Men ja, det är ju som att då ska, jag menar, hur många chanser ska du få och hur mycket ska du behöva spela meningslösa matcher också?
Ja, men hur många meningslösa matcher blir det egentligen?
Ja, men det blir ändå för mycket tycker jag.
Ja, men det är inte det här lite samma sak som när man spelar spoiler i NHL och sådär, när man vill förstöra för de andra lagen som har en chans att gå till slutspel fast man själv inte har någonting att spela för. Att man sätter liksom heden på spel också, att man spelar liksom för äran och hjärtat också.
Ja, men det jag gillar det bättre när varje match betyder något. Ah, skitsamma, vi släpper det för den här gången.
Mentala spelet också, när man möter ett lag som man bara ska städa av. Det finns alltid faktorer.
Ja, visst, så kan du ju se det, absolut. Men jag tycker att det är som att sälja in det som för marginalåskådaren eller för den som inte är så där superinbiten, så tycker jag att det ändå är, det är så mycket enklare att sälja in slutspelet. Det blir så glasklart från start. Mm. Och du, alltså, vad skulle de säga i Nordamerika om de började införa någon jävla kvalserie helt plötsligt med tabell och...
Nej, men Nordamerika har ju inte det här systemet alls överhuvudtaget, eftersom det finns ingen, det är stängda ligor.
Men förvånar det, du som älskar amerikansk sport är så kvalserievurmare.
Nej, för att det är en serie under SHL och vi ska ha upp- och nedflyttning. I SHL ska det jättegärna vara, där ska det vara slutspel, absolut. Men där är det en massa play-in och skit.
Ja, det kan man också argumentera hit och dit för.
Och sen vill bara Andreas åka till sin favoritarena i höst.
Ja, vad heter den då?
Arena Hansson Konsult och Konstruktion.
Ja.
Men det måste ju ha någonting, det måste heta någonting i folkmun, va, arena?
Ja, det är vi med bisal.
Ja, tack.
Ja. Nej, men det... Ja, nej. Orka.
Orka. Nej, nu orkar inte vi mer. Nu räcker det för idag. Vi ska göra annat nu också idag här. Och behöver sätta tänderna i det. Men podden kommer ut här så fort som möjligt i alla fall. Och tack för att ni hade tålamod att vänta. Hoppas att ni har lyssnat hela vägen hit också nu. Eller zoomade ut någonstans längs vägen. Det vet jag inte. Nej. Bra. Tack Leif, tack Marcus.
Tack själv.
Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs nästa vecka igen. Ha det bra. Hej!
Menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Dags att fylla på tanken. Stanna på Circle K så får du 50 öre rabatt per liter på dina tre första tankningar när du blir medlem. Vi ses på Circle K i sommar.